Kapitel 1. Kära vänner i Rom, detta brev kommer från Paulus, Jesu Kristi tjänare och utsänd av honom för att predika Guds goda nyheter. De utlovades för länge sedan av Guds profeter i skrifterna. Det är de goda nyheterna om Guds son, Jesus Kristus, vår Herre, som kom till världen som människa, född inom Davids kungliga släkt och som bevisade att han var Guds mäktige son med samma heliga natur som Gud själv. Jesus Kristus har alltså sänt mig ut i världen för att berätta om de goda nyheterna för att alla människor ska tro och lyda så att Jesus Kristus blir ärad. Också ni, kära vänner i Rom, är med bland dessa som han älskar så högt. Ni har också blivit kallade av Jesus Kristus att bli Guds barn, hans heliga folk. Jag önskar er nåd och frid från Gud, vår far, och från Herren Jesus Kristus. Låt mig först av allt säga att vart jag än reser hör jag talas om er. För er tro på Gud är känd runt om i världen. Jag tackar verkligen Gud för ert goda rykte och för var och en av er. Gud själv vet hur ofta jag ber för er. Dag och natt nämner jag er inför honom, som jag tjänar med all kraft genom att berätta de goda nyheterna om hans son för andra. Särskilt ber jag att få tillfälle att äntligen komma och hälsa på er, om Gud vill det. Jag längtar efter att få besöka er så att jag kan dela med mig av den tro som ska hjälpa er församling att växa sig stark. Jag behöver också er hjälp och uppmuntran av er tro. Vi kommer på så sätt att bli till glädje för varandra. Kära vänner, jag vill att ni ska veta att jag många gånger tidigare har planerat att komma och arbeta bland er för att få se goda resultat, liksom jag har gjort i de andra församlingarna. Men varje gång har jag blivit förhindrad. Jag står i stor skuld till er och många andra, både landsmän och utlänningar, till bildade såväl som obildade. Därför är jag beredd att göra mitt yttersta för att också komma till er i Rom och förmedla Guds goda nyheter. Jag skäms verkligen inte för de goda nyheterna om Kristus, för de visar Guds kraft att frälsa var och en som tror. Budskapet förkunnades först bara för judarna, men nu inbjuds alla människor att komma till Gud på samma sätt. Vi får veta hur Gud själv har handlat för att vi ska få ett rätt förhållande till honom. Som skriften säger, den människa som finner livet finner det genom att lita på Gud. Men Gud visar sin vrede från himlen mot alla syndiga och onda människor som i sin orättfärdighet avvisar sanningen, för egentligen känner de redan till Gud. Gud har gett oss alla möjligheter att förstå sanningen om honom. Ända sedan tidens början har människor kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat och har känt till hans existens och väldiga eviga makt. Därför finns det ingen ursäkt. Trots att de alltså kände Gud ville de aldrig erkänna det, be till honom eller tacka honom för hans dagliga omvårdnad. Istället hade de egna idéer om honom och resultatet blev att de blev allt mer förvirrade. De påstod sig vara visa utan Gud, men blev istället fullkomliga dårar. Och istället för att be till den evige levande guden, gjorde de egna avgudar av trä och sten och formade dem så att de liknade fåglar och djur och ormar och dödliga människor. Gud tillät dem därför att ägna sig åt det de helst ville, avskyvärda och onaturliga sexuella handlingar. Istället för att tro det som de visste var sanningen om Gud, valde de med berått mod att tro lögner. De bad till sådant som Gud har skapat istället för att tjäna skaparen, han som bör prisas och tillbes i all evighet. Gud lät dem därför hålla på med allt detta onda, så att kvinnorna vände sig bort från Guds naturliga plan och tillfredsställde sina sexuella behov med varandra. Med männen var det på samma sätt. Istället för att ha ett naturligt kärleksförhållande till en kvinna, ägnade de sig åt skamliga handlingar med andra män. Men de fick också sitt välförtjänta straff. När de övergav Gud och inte ens ville erkänna hans existens, tillät Gud dem att göra allt det som deras onda sinnen kunde tänka ut. Resultatet blev en tillvaro fylld av all slags ondska, girighet, hat, avundsjuka, mord, strid, lögn, bitterhet och skvaller. De talade illa om andra och hatade Gud, men skröt fräckt om sin egen förträfflighet. De kom hela tiden på nya sätt att göra det som var ont. De var olydiga mot sina föräldrar. De var tanklösa, opolitliga och totalt utan medlidande. De var helt på det klara med att de enligt Guds lag skulle straffas med döden. Ändå fortsatte de i samma stil och uppmuntrade också andra som bar sig åt på samma sätt. Kapitel 2. Men gör nu inte misstaget att genast döma dem jag har talat om. När du säger att de som gör fel ska straffas, är det lika mycket dig själv du talar om. Och vi vet att Gud i sin rättvisa kommer att straffa dem som gör orätt. Tror du att Gud kommer att döma andra men ha överseende med dig? Förstår du inte vilket tålamod han har med dig? eller bryr dig inte om det? Kan du inte inse att han hela tiden har väntat med att straffa dig för att du skulle ha tid att vända dig bort från din synd? Genom sin godhet vill han leda dig till bättring. Men nej, du vill inte lyssna och så samlar du på dig ett fruktansvärt straff. Men det kommer en vredens dag då Gud ska vara allas rättvisa domare. Var och en ska få den lön han förtjänar. Gud ska ge evigt liv åt dem som inte ger upp utan fortsätter att göra hans vilja, medan de söker efter den välsignelse som han ger och det eviga liv som han erbjuder. Men hans vrede och straff kommer att drabba dem fruktansvärt som bara tänker på sig själva och vänder sig bort från sanningen medan de villigt låter sig övertalas till onda handlingar. Över dem ska Gud ösa sin vrede. De kommer att möta motgång och känna ångest vare sig de är judar eller inte. Men alla de som lyder honom ska få uppleva Guds himmelska välsignelse och frid. För Gud behandlar alla lika. Han straffar synden, var den än finns. Han kommer också att straffa de som inte är judar och alltså inte känner till Guds skrivna lag. För i sina hjärtan kan alla skilja mellan rätt och orätt. Guds lagar är skrivna i deras samveten. Och Gud kommer också att straffa judarna för deras synd. För de äger hans skrivna lagar men lyder dem inte. De vet vad som är rätt men gör det inte. Vi lever inte rätt i Guds ögon bara genom att veta vad vi bör göra. Vi måste också handla. Den dagen kommer då Jesus Kristus på Guds befallning ska döma allt som rör sig i oss, våra innersta tankar och motiv. Allt detta är en del av Guds stora plan som det har blivit min uppgift att berätta om. Ni judar tror att allt är väl mellan er och Gud, därför att han gav er sina lagar. Ni skryter med att ni står Gud särskilt nära. Ni säger att ni vet vad han vill. Ni kan skilja mellan rätt och orätt och föredra det rätta, därför att ni har blivit undervisade i hans lagar sedan ni var unga. Ni är så säkra på Guds väg att ni kan peka ut den för en blind och vara ett ljus för dem som gått vilse i mörkret. Ni tror att ni kan undervisa dem som ännu inte har förstått detta och till och med lära barnen om Guds vägar, för ni känner verkligen hans lagar och vet att de är fulla av kunskap och sanning. Ja, ni undervisar andra, men varför undervisar ni inte er själva? Ni säger till andra att de inte ska stjäla, men stjäl inte ni. Ni säger att det är fel att vara otrogen i äktenskapet, men är inte ni det? Ni säger, be inte till avgudar, men gör själva pengarna till er Gud. Ni är stolta över att känna till Guds lag, men ni vanhedrar honom genom att bryta den. Inte att undra på att skrifterna säger att världen talar illa om Gud för er skull. Ni har en fördel i att vara judar om ni lyder Guds lagar, men om ni inte gör det så är ni inte bättre lottade än vem som helst som inte är omskuren. Och om en sådan som utan att veta vad omskärelsen innebär lyder Guds lagar, kommer då inte Gud att ge honom alla de rättigheter och den heder han planerade att ge åt judarna? En dag kommer andra folk att döma er judar, som känner till så mycket om Gud och har hans löften, men inte lyder hans lagar. Sann jude blir man inte bara av att vara född av judiska föräldrar eller av den judiska invigningsceremoni som kallas omskärelse. Nej, en verklig jude är den som har ett rent samvete inför Gud. Vilken människa som helst kan se om någon är omskuren genom ingreppet på kroppen, men det är bara Gud som kan se vilka som har tillåtit honom att göra ett ingrepp i deras inre. Gud söker inte efter dem som skär i sina kroppar för att kunna kallas omskurna. Utan han söker efter människor med ett förvandlat sinne. Var och en som har upplevt den förvandlingen i sitt liv kommer att få beröm av Gud, även om man inte får det av er. Kapitel 3. Vad är det då för särskilt med att vara jude? Finns det något värde i den judiska omskärelsen? Ja, att vara jude har faktiskt många fördelar. Först av allt gav Gud sina lagar åt judarna så att de kan veta och göra hans vilja. Det är sant att några missbrukade förtroendet, men det skulle aldrig få Gud att bryta sina löften till alla de som älskar honom. Aldrig. Även om alla andra i världen är lögnare så är Gud sann. Kommer du inte ihåg vad Psaltaren säger om detta? Jo, att Guds ord alltid visar sig sanna och rätta även om människor tvivlar på dem. Men, säger några, det är bra att vi är olydiga mot Gud. Våra synder tjänar ett gott syfte för människorna lägger märke till hur god Gud är när de ser hur dåliga vi är. Är det då rättvist av honom att straffa oss när våra synder hjälper honom? Vilken orimlighet! Vad för slags Gud är han då om han har överseende med synden? Hur kan han då någonsin döma någon? Han kan ju inte döma mig för mina synder om mina lögner ger honom en fördel genom att visa hur sann han är i motsats till hur lögnaktig jag är. Om du fortsätter med den tankegången kommer du fram till att ju sämre vi är, desto bättre tycker Gud om det. Det är bara rättvist att de som säger sådant får sitt straff. Ändå påstår somliga att det är detta som jag predikar. Är då vi judar bättre än andra? Nej, inte alls. För jag har redan visat att alla människor utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller inte. Skriften säger, ingen är god och ingen i hela världen är oskyldig. Ingen har någonsin verkligen följt Guds vägar eller ens helt och fullt velat göra det. Alla har vänt sig bort. Alla har gått fel väg. Ingen i hela världen har gjort vad som är rätt. Inte en enda. Deras prat är vidrigt och ruttet, som stanken från en öppen grav. Deras tungor är hala och alla deras ord dryper av dödande ormgift. Deras munnar är fyllda av förbannelser och bitterhet. De är snabba att ta till våld och fulla av hat. Var de än går lämnar de elände och nöd efter sig. De har aldrig upplevt tryggheten i Gud och förstått vad det är att frukta honom. De bryr sig inte om Gud och inte heller om vad han tänker om dem. Guds dom vilar alltså mycket tungt över dem som står under hans lag. Ingen av dem har någon ursäkt. Det är slut på alla undanflykter och hela världen står stum och skuldbelastad inför den allsmäktige guden. Förstår du det nu? Ingen kan någonsin bli rättfärdig i Guds ögon genom att göra vad lagen befaller. För ju mer vi lär känna Guds lagar, desto tydligare blir det att vi inte lyder dem. Hans lagar får oss att inse att vi är orättfärdiga syndare. Men nu har Gud visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att försöka hålla hans lagar och vara tillräckligt goda, utan genom en annan väg. Det är en väg som skriften talade om för länge sedan. Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss, förklara oss icke skyldiga, om vi tror att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är eller hurdana vi har varit. Alla har vi syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade till att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte har förtjänat att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. För Gud sände Kristus Jesus för att ta straffet för våra synder, men vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss från Guds vrede. På detta sätt visade han sig fullständigt rättvis, även om han inte tidigare hade straffat oss för vår synd. Han väntade med tålamod på den dag då Kristus skulle komma och ta bort all synd. Också idag gäller samma rättvisa. Den som tror på Jesus blir frälst. Men är det inte orättvist av Gud att låta brottslingar gå fria och säga att de är oskyldiga? Nej, han gör det därför att de tror på Jesus, som tog på sig deras synd. Vad kan vi då skryta med när det gäller att förtjäna vår frälsning? Ingenting alls. Varför det? Vår befrielse är inte grundad på goda gärningar utan på vad Kristus har gjort och på vår tro på honom. Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi är frälsta genom tron på Kristus och inte genom de goda gärningar vi gör. Rädda då Gud bara judarna på detta sätt? Nej, alla andra kan också komma till honom på samma sätt. Gud behandlar oss alla lika och frikänner oss om vi tror. Om vi är frälsta genom tron betyder det då att vi inte längre behöver lyda Guds lagar. Tvärtom. Faktum är att det är bara när vi tror på Jesus som vi klarar av att följa lagen. Kapitel 4. Abraham var mänskligt sett den judiska nationens grundare. Vad var hans erfarenhet av att bli frälst genom tro? Var det på grund av hans goda gärningar som Gud tog emot honom? Om det var så, då hade han haft något att skryta med. Men från Guds sida sett hade Abraham inte alls någon anledning till självberöm. För skriften säger oss att Abraham trodde på Gud och det var därför som Gud förlät hans synder och förklarade honom oskyldig. Men förtjänade han inte rätten till himlen genom alla de goda gärningar han gjorde? Nej, frälsningen är en gåva. Om man kan förtjäna den genom att vara god så är den inte gratis. Den ges inte som ersättning för något vi uträttar, för Gud förklarar en syndare oskyldig bara genom hans tro på Kristus, som räddar honom från Guds vrede. Kung David beskrev en människas befriande och oförtjänta glädje när hon förklaras icke skyldig av Gud genom att säga: välsignade och avundsvärda är de som har fått sina synder förlåtna och utplånade. Ja, vilken glädje för var och en som är utan synd inför Gud. Nu är frågan den: ges denna välsignelse bara till de som tror på Kristus och samtidigt håller de judiska lagarna, eller till de som inte följer de judiska reglerna utan bara tror på Kristus? Vad hände med Abraham? Vi säger att han tog emot dessa välsignelser genom sin tro. Var det enbart genom tron? Eller på grund av att han också höll de judiska lagarna? För att kunna svara på den frågan måste man först svara på den här. När gav Gud sin välsignelse åt Abraham? Det var innan han blev jude, innan han genomgick den judiska ceremoni som kallas omskärelse. Det var inte förrän senare, efter det att Gud hade lovat att välsigna honom på grund av tron som han omskars. Omskärelseceremonin var ett tecken på att Abraham redan hade tro och att Gud hade tagit emot honom och förklarat honom rättfärdig och god i sina ögon innan ceremonin ägde rum. Därför är Abraham den andlige fadern för alla som tror, utan att också lyda de judiska lagarna. Och Abraham är också den andlige fadern för alla som är omskurna. De kan från hans exempel se att det inte är ceremonin som räddar dem. För Abraham blev godkänd av Gud enbart genom sin tro innan han blev omskuren. Det är därför klart att Guds löfte att ge hela jorden åt Abraham och hans ättlingar inte var en följd av att Abraham rättade sig efter Guds lagar, utan av att han litade på att Gud skulle hålla sitt löfte. Om man fortfarande påstår att Guds välsignelse ges till dem som är tillräckligt goda, säger man alltså att Guds löften till dem som har tro är meningslösa och att tron är dåraktig. Men detta är sanningen. När vi försöker skaffa oss Guds välsignelse och godkännande genom att hålla hans lagar, så drabbas vi till slut alltid av hans vrede, för vi kommer att misslyckas med att hålla dem. Det enda som kan rädda oss från att vara lagbrytare är att inte ha några lagar att bryta. Därför ges Guds välsignelser till oss helt gratis när vi tror. Och vi kan vara säkra på att få dem vare sig vi följer judiska seder eller inte, bara vi har samma tro som Abraham. För Abraham är ju allas vår far när det gäller dessa trosfrågor. Det är det som menas i skrifterna där det står att Gud gjorde Abraham till far åt många folk. I Guds ögon är han vår far, för han trodde på den Gud som gör de döda levande igen och som talar om kommande händelser med samma övertygelse som om de redan hade ägt rum. När Gud talade om för Abraham att han skulle ge honom en son och att han skulle bli far till många folk, trodde Abraham på vad Gud sa, trots att ett sådant löfte inte såg ut att kunna infrias. Och därför att hans tro var stark, så oroade han sig inte för det faktum att han vid 100 års ålder var allt för gammal att bli far och att Sara, hans fru, som var 90 år gammal, inte längre kunde föda barn. Men Abraham tvivlade aldrig. Istället växte sig hans tro allt starkare och han tackade Gud för hans gåva innan han hade fått den. Han var övertygad om att Gud kunde göra vad han lovat. Och på grund av Abrahams tro förlät Gud honom hans synder och förklarade honom icke skyldig. Detta frikännande uttalades inte bara för Abrahams skull. Det gäller också oss, och det förvissar oss om att Gud kommer att ta emot oss på samma sätt som han tog emot Abraham, genom att vi tror på Guds löften. Den Gud som lät Jesus, vår Herre, stå upp från de döda, han dog för våra synder och uppstod till livet för att föra oss in i rätt förhållande till Gud. Kapitel 5. När vi nu har fått det rätt ställt med Gud genom tron på hans löften, har vi verklig frid med honom på grund av vad Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för oss. På grund av vår tro har han fört oss in i den förmånliga ställning som vi nu befinner oss i, och vi ser med glädje och visshet fram emot att bli allt det som Gud tänkt att vi ska bli. Vi kan också vara glada när vi möter problem och svårigheter, för vi vet att de är bra för oss. De lär oss att vara tålmodiga, och tålamodet utvecklar vår karaktär och hjälper oss att tro och hoppas på Gud mer och mer, till slutligen vårt hopp är säkert och vår tro är fast. Vi kan hålla huvudet högt vad som sedan än händer och veta att allt är väl, för vi vet hur mycket Gud älskar oss. Och vi kan känna denna kärlek inom oss, därför att Gud har gett oss den helige ande som fyller våra hjärtan med sin kärlek. När vi var helt hjälplösa och utan någon utväg kom Kristus just vid rätt tidpunkt och dog för oss som levde i synd och som inte brydde oss om Gud. Även om vi varit goda hade vi inte kunnat vänta oss att någon skulle dö för oss, trots att det naturligtvis hade varit möjligt. Men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss, medan vi fortfarande var syndare. Och eftersom han ger sitt blod för oss när vi ännu är syndare, hur mycket mer vill han då inte göra för oss, nu när han har förklarat oss icke skyldiga? Nu vill han rädda oss från all den Guds vrede som ska komma. Och eftersom vägen tillbaka till Gud öppnades för oss medan vi fortfarande var hans fiender, vilken frälsning har vi då inte genom hans sons liv nu när vi är hans vänner? Nu gläder vi oss över vårt nya förhållande till Gud. Allt sammans ett resultat av det som vår Herre Jesus gjorde då han dog för våra synder och gjorde oss till Guds vänner. När Adam syndade kom synden in i hela människosläktet. Hans synd spred döden i hela världen eftersom alla syndade. För även om människorna naturligtvis syndade från Adam till Mose så dömde inte Gud dem till döden för att de bröt hans lag. Han hade ju ännu inte gett lagarna åt dem, inte heller hade han talat om för dem vad han ville att de skulle göra. När de dog var det alltså inte för sina egna synders skull. De hade aldrig själva, som Adam, brutit mot Guds förbud att äta av den förbjudna frukten. Adam var en förebild för Kristus. Men ändå är det en stor skillnad mellan människan Adams synd och Guds förlåtelse genom Kristus. En enda människa, Adam, förde genom sin synd många människor till döden. Men det är också en enda människa, Jesus, som har sett till att Gud i sin godhet förlät och benådade människorna. Adams synd medförde alltså dödsstraff för många, medan Kristi gärning har gett oss frikännande och liv. Adams synd gjorde att döden fick makt över allting. Men alla som tar emot Jesus Kristus får livet som gåva. Ja, Adams synd förde med sig straff för alla, medan friheten från synd hos Kristus har lett till ett frikännande inför Gud och till liv. Adam handlade så att många blev syndare, därför att han var olydig mot Gud. Och Kristus har sett till att många blir godtagna av Gud, därför att han var lydig. Lagen gavs för att alla skulle inse vidden av sina misslyckanden. Men ju mer vi inser vår egen skuld, desto mer upptäcker vi Guds överflödande godhet då han förlåter oss. Förut regerade synden över alla människor och förde dem till döden. Men nu regerar istället Guds nåd som ställer oss i rätt förhållande till Gud och resulterar i evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Kapitel 6. Ska vi då fortsätta att synda så att Gud kan fortsätta att visa mer och mer godhet och förlåtelse? Naturligtvis inte. Ska vi hålla på och synda när vi inte behöver det? Syndens makt över oss bröts ju när vi blev kristna och genom dopet bekänner vi att Jesus Kristus genom sin död besegrade vår syndfulla natur. Vår gamla natur som älskade synden begravdes med Kristus genom dopet. Istället fick vi del av det nya liv som Jesus fick när Fadern med sin värdiga makt förde honom tillbaka till livet. Vi har alltså blivit förenade med honom genom att dö med honom när han dog och nu delar vi hans liv och hans uppståndelse. Våra gamla onda begär spikades fast vid korset med honom. Vårt gamla jag krossades och sårades till döds så att vi inte längre är i syndens järngrepp och måste vara slavar under den. Den som är död är fri från synden, med all dess lockelse och makt. Och eftersom vår gamla syndälskande natur dog med Kristus, så vet vi att vi kommer att dela hans nya liv. Kristus uppstod från de döda och kommer aldrig att dö igen. Döden har inte längre någon makt över honom. Han dog en gång för alla för att göra slut på syndens makt och nu lever han för evigt i obruten gemenskap med Gud. Betrakta därför den gamla syndiga naturen som död och lev istället för Gud, aktiva för honom genom Jesus Kristus vår Herre. Låt inte längre synden härska över era dödliga kroppar. Ge inte efter för dess syndiga drifter. Se till att ni inte blir ondskans redskap som används till synd utan ge er själva helt åt Gud. Varenda del av er, för ni har återvänt från döden och ni vill vara redskap i Guds händer och användas för hans goda syften. Synden behöver aldrig mer vara er herre. Nu är ni ju inte längre bundna vid en lag som gör er till slavar, utan ni är fria under Guds generösa godhet och nåd. Betyder detta att vi kan hålla på och synda utan att oroa oss över det? Naturligtvis inte. Förstår du inte att du kan välja din egen herre? Du kan välja synden och dö, eller också lydnaden och bli frikänd. Den som du ger dig åt blir din herre, och du blir hans slav. Gud vare tack att trots att ni en gång valde att vara syndens slavar, nu med hela hjärtat lyder vad Gud har lärt er. Nu är ni fria från er gamle herre, synden, och har blivit slavar åt er nye herre, rättfärdigheten. Jag använder bilden av slavar och herrar eftersom den är lätt att förstå. På samma sätt som ni brukade vara slavar under alla slags synder, måste ni nu låta er själva bli slavar under allt som är rätt och bli förvandlade. När ni var slavar under synden brydde ni er inte mycket om vad som var gott. Och vad blev resultatet? Tydligen inte gott, eftersom ni nu skäms till och med för att tänka på de saker som ni brukade göra. För allt sammans leder till död. Men nu är ni fria från syndens makt och är Guds slavar, och hans godhet mot er leder till förvandling och evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Kapitel 7. Har ni inte förstått den, kära judiska bröder, som känner både Kristus och lagen, att när en människa dör så har inte lagen henne i sin makt längre? Låt mig illustrera det. När en kvinna gifter sig, binder lagen henne till mannen så länge han lever. Men om han dör så är hon inte längre bunden till honom. Äktenskapslagarna gäller inte längre henne, och om hon vill kan hon gifta sig med någon annan. Det skulle vara orätt medan mannen levde, men det är i sin ordning efter hans död. Förut var den judiska lagen er man, er herre. Men ni dog med Kristus på korset, och eftersom ni är döda är ni inte längre gifta med lagen, och den har ingen makt över er. Sedan uppstod ni med Kristus till ett nytt liv, och nu är ni nya människor. Ni är så att säga gifta med denne man som stod upp från de döda, och nu kan ni tjäna Gud genom att göra gott. När er gamla natur fortfarande levde tvingade synden i er att göra allt det onda som leder till död. Men nu behöver ni inte längre oroa er över judiska lagar och seder, för ni har dött bort ifrån deras fångenskap. Och nu kan ni verkligen tjäna Gud, inte på det gamla sättet genom att mekaniskt lyda en massa regler, utan på det nya sättet av hela ert hjärta. Betyder detta att jag menar att Guds lag är ond? Naturligtvis inte. Nej, lagen är inte syndig, men det var lagen som visade mig min synd. Jag skulle aldrig ha upptäckt synden i mitt inre, den längtan och de onda begär som finns gömda där och som leder till död, om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. För synden skapar en längtan efter allt som är förbjudet. Det är bara när det inte finns några lagar att bryta som det inte finns synd. Det var därför jag tyckte att det var så bra, så länge jag inte förstod vad lagen egentligen krävde. Men när jag fick veta sanningen insåg jag att jag hade brutit mot lagen och var en syndare, dömd att dö. Och för mig blev det så att den goda lagen, som skulle ha visat mig livets väg, ledde till att jag dömdes till döden. Synden lurade mig genom att ta Guds goda lagar och använda dem till att förklara mig skyldig till döden. Men ni måste förstå att i sig själv var lagen fortfarande fullkomligt, rättvis och god. Men hur kan det vara så? Var inte lagen orsak till min dom? Hur kan den då vara god? Nej, det var synden, djävulsk som den är, som utnyttjade det som var gott till att åstadkomma en dom över mig. Här kan ni alltså se hur listig och dödlig och avskyvärd synden är, som använder Guds goda lagar för sina egna onda syften. Lagen är god, och problemet ligger inte där, utan hos mig, för jag är såld till slaveri med synden som min herre. Jag förstår inte alls mig själv, för jag vill verkligen göra vad som är rätt. Men jag kan det inte. Jag gör inte det jag vill göra, utan det jag hatar. Jag vet att det som jag gör är orätt, och mitt dåliga samvete bevisar att jag godkänner de lagar jag bryter. Men jag kan inte hjälpa det, för det är inte jag som gör det. Det är synden i mig som får mig att göra dessa onda saker, och den är starkare än jag. Jag vet att det i mig själv, det vill säga i min egen syndiga natur, inte finns något gott. Det spelar ingen roll vart jag vänder mig, för jag kan ändå inte förmå mig själv att handla rätt. Jag vill, men jag kan det inte. När jag vill göra gott, så gör jag det inte. Och när jag försöker att inte handla orätt, så gör jag det i alla fall. Om jag nu gör vad jag inte vill, så är det klart var felet ligger. Synden har mig fortfarande i sitt onda grepp. Det tycks vara ett ofrånkomligt faktum att när jag vill göra det som är rätt, gör jag ändå hela tiden det som är orätt. Med min nya natur älskar jag att göra Guds vilja, men det finns något annat inuti mig, i min lägre natur, som ligger i strid med mitt sinne och som besegrar mig och gör mig till slav under synden som fortfarande finns i mig. Av hela mitt hjärta vill jag vara Guds lydige tjänare, men istället finner jag att jag är slav under synden. Ni ser alltså hur det är. Mitt nya liv säger till mig att göra det som är rätt. Men den gamla naturen som fortfarande finns i mig älskar att synda. Vilken fruktansvärd situation jag befinner mig i. Vem kan befria mig från slaveriet under denna dödliga onda natur? Pris ske Gud. Det har skett genom Jesus Kristus, vår Herre. Han har gjort mig fri. Kapitel 8. Det blir alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. För andens livgivande kraft som är min genom Jesus Kristus har fört mig ut ur syndens och dödens onda cirkel. Vi blir inte frälsta från syndens grepp genom att lära oss Guds bud, för vi klarar inte av att hålla dem. Men Gud satte en ny och annorlunda plan i verket för att rädda oss. Han sände sin egen son i en mänsklig kropp som vår, med den skillnaden att vår är syndig, och han krossade syndens järngrepp om oss genom att ge sig själv som ett offer för våra synder. Därför kan vi nu lyda Guds lagar om vi är ledda av den helige ande och inte längre lyder den gamla naturen i oss. De som låter sig behärskas av den lägre naturen lever bara för sin egen skull, men de som följer den helige ande finner att de gör det som Gud vill. Om man följer den helige ande leder det till liv och frid, men om man följer den gamla naturen leder det till döden. Eftersom den gamla syndiga naturen inom oss är i strid med Gud, den har aldrig lytt Guds lagar och kommer aldrig att göra det. Därför kan de som fortfarande behärskas av sitt gamla, syndiga jag och följer sina gamla, onda begär aldrig göra Guds vilja. Men ni är inte sådana. Ni behärskas av er nya natur, om Guds ande bor i er. Och kom ihåg att om någon inte har Kristi ande i sig, så är han inte en kristen. Även om Kristus bor i er måste kroppen dö på grund av synd, men er ande kommer att leva därför att Kristus har förlåtit er. Och om Guds ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, kommer han att göra era dödliga kroppar levande igen sedan ni dött, genom samma helige ande som bor i er. Kära bröder, ni har alltså inga som helst skyldigheter att göra vad er gamla syndiga natur ber er om. Om ni fortsätter att följa den är ni förlorade och kommer att dö, men om ni genom den helige andes kraft krossar den och dess onda handlingar får ni leva. För alla som leds av Guds ande är Guds barn. Och därför ska vi inte vara som krypande, skrämda slavar, utan vi får uppträda som Guds egna barn, adopterade in i hans familj och ropa far, far till honom. För hans helige ande talar till oss i djupet av vårt inre och säger oss att vi verkligen är Guds barn. Och eftersom vi är hans barn kommer vi också att dela hans rikedomar. För allt det som Gud ger sin son, Jesus, är nu också vårt. Men om vi ska dela hans härlighet måste vi också dela hans lidanden. Våra nuvarande lidanden är ändå ingenting jämfört med den härlighet som han kommer att ge oss längre fram. För hela skapelsen är i spänd förväntan inför den dag när Gud ska låta sina barn uppstå. Allt på denna jorden har kommit under förstörelsens makt. Gud tillät att det blev så, men han gjorde det i hopp om befrielse. För den dagen kommer, när synd, död och förruttnelse ska försvinna och allt skapat ska få dela den härliga frihet som Guds barn njuter av. För vi vet att hela naturen, med både djur och växter, ja allt skapat, väntar på denna stora händelse. Även vi kristna ber om att bli befriade från vår nuvarande kropp, trots att vi har den helige ande inom oss som en försmak av den kommande härligheten. Vi väntar ivrigt på den dag när Gud ska ge oss våra fulla rättigheter som hans barn, och dit hör de nya kroppar som han har lovat oss. Kroppar som aldrig ska bli sjuka igen och aldrig ska dö. Vi är redan nu frälsta genom vårt hopp, och hoppet betyder att vi ser fram emot något som vi ännu inte har. För vi behöver ju inte hoppas och tro att vi ska få något som vi redan har. Om vi nu måste fortsätta att tro Gud om något som ännu inte har hänt, så lär det oss att vänta med tålamod. I vår begränsning hjälper oss den helige ande med våra dagliga problem och med vår bön, för vi vet inte ens vad vi ska be om eller hur vi ska be. Men den helige ande ber för oss med sådan känsla att det inte kan uttryckas med ord. Och Fadern, som känner allas hjärtan, vet naturligtvis vad anden säger när han ber för oss i samklang med Guds egen vilja. Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv. Från första början bestämde nämligen Gud att de som kommer till honom ska bli lika hans son. Och hela tiden visste han vilka det skulle bli. Så skulle hans son vara den förstfödde bland många bröder. Och när han hade utvalt oss kallade han oss att komma till honom. Och när vi kom förklarade han oss icke skyldiga. Fyllde oss med Kristi godhet, satte oss i ett rätt förhållande till sig själv och lovade oss sin härlighet. Vad ska vi säga om något så underbart som detta? Om Gud är med oss, vem kan någonsin vara emot oss? Eftersom han inte ens skonade sin egen son utan offrade honom för vår skull, ska han då inte ge oss allt med honom? Vem törs anklaga oss som Gud har utvalt till sina egna? Kommer Gud att göra det? Nej, han är den som har frikänt oss och fört oss in i ett rätt förhållande till honom. Vem kommer då att döma oss? Kommer Kristus att göra det? Nej. Han är den som dog för oss och som uppstod från de döda för oss. Han sitter på hedersplatsen bredvid Gud och han ber för oss där i himlen. Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi kärlek? När vi upplever svårigheter och olyckor, när vi förföljs eller blir slagna till marken, beror det på att han inte älskar oss längre. Och om vi är hungriga eller utfattiga eller i fara eller hotas med döden, har då Gud övergett oss? Nej, skrifterna säger oss att för hans skull måste vi vara beredda att möta döden när som helst. Vi är som får som väntar på att bli slaktade. Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan någonsin skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv. Varken bekymmer för den här dagen eller för morgondagen. Varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja oss från denna kärlek. Kapitel 9. Mitt kära Israel, mitt folk, mina judiska bröder, vad jag längtar efter att ni ska komma till Kristus. Mitt hjärta känns tungt och jag sörjer bittert dag och natt för er skull. Kristus vet och den helige ande vet att jag inte överdriver när jag säger att jag skulle vara villig att bli förlorad för evigt om detta kunde rädda er. Gud har gett er så mycket, men ändå vill ni inte lyssna till honom. Han tog er som sitt speciellt utvalda folk och ledde er med sin egen härlighet i form av ett lysande moln och talade om för er hur mycket han ville välsigna er. Han gav er sina regler för det dagliga livet så att ni kunde veta vad han ville att ni skulle göra. Han lät er tillbe honom och gav er stora löften. Ni hade betydelsefulla gudsmän som förfäder och Kristus själv var en av er. En jude i fråga om sin mänskliga härkomst, han som nu regerar över allting, pris ske Gud i evighet. Har då Gud misslyckats med att uppfylla sina löften till judarna? Hans löften gäller bara de som är sanna judar och alltså inte alla som är födda i judiska familjer. Enbart det faktum att de härstammar från Abraham gör dem inte till Abrahams verkliga barn. För skrifterna säger att löftet gäller bara för Abrahams son Isak och Isaks barn, även om Abraham också hade andra barn. Detta betyder att inte alla Abrahams barn är Guds barn, utan bara de som tror på det löfte om frälsning som Gud gav till Abraham. För Gud hade lovat, nästa år ska jag ge dig och Sara en son. Och många år senare, när Isak hade växt upp och gift sig och hans hustru Rebecka skulle föda sina tvillingbarn, sa Gud åt henne att Esau, barnet som föddes först, skulle bli tjänare åt tvillingbrodern Jakob. Precis som skrifterna säger, jag valde att välsigna Jakob, men inte Esau. Och Gud sa detta redan innan barnen var födda, innan de hade gjort något, vare sig gott eller ont. Detta bevisar att Gud gjorde vad han hade bestämt sig för att göra från början. Det skedde inte på grund av vad barnen gjorde, utan på grund av vad Gud ville och valde. Var Gud orättvis? Naturligtvis inte. För Gud hade sagt till Mose, om jag vill vara god mot någon så är jag det. Och jag ska förbarma mig över vem jag vill. Därför ges Guds välsignelser inte bara för att någon bestämmer sig för att få del av dem, eller arbetar intensivt för att få dem. Det ges därför att Gud visar sin kärlek mot vem han vill. Egyptens kung Farao är ett exempel på detta. Gud sa till honom att han hade gett honom makt för att visa sin väldiga kraft genom honom så att hela världen skulle höra om Guds härliga namn. Gud är alltså god mot somliga bara därför att han vill vara det och han gör så att somliga nekar att lyssna. Varför anklagar då Gud dem för att de inte lyssnar? Har de inte gjort just vad han lett dem till att göra? Nej, säg inte det. Vem är du som kritiserar Gud? Ska föremålet säga till den som har tillverkat det? Varför har du gjort mig så här? När en människa tillverkar en kruka av lera har hon då inte rätt att av samma lera göra en vacker kruka att ställa blommor i och en annan att slänga skräp i? Har inte Gud all rätt att visa sin vrede och makt mot dessa som bara duger till att kastas bort och som han har haft tålamod med så länge? Och har han inte rätt att välja andra, sådana som vi själva, som är gjorda för att fyllas av hans härlighetsrikedomar, vare sig vi är judar eller inte? Och att vara kärleksfull mot oss så att alla kan se hur stor hans härlighet är. Gud säger ju genom profeten Hosea att han ska söka sig andra barn som inte kommer från den judiska familjen. Och han ska älska dem, även om ingen har älskat dem förut. Om alla som inte är judar har han förut sagt, ni är inte mitt folk. De ska nu kallas den levande gudens söner. Profeten Jesaja utropade om judarna att även om de kunde räknas i miljoner så skulle bara ett litet antal bli räddade. För Herren kommer att verkställa sin dom över jorden, snabbt och en gång för alla. Och Jesaja säger på ett annat ställe att om det inte var för Guds barmhärtighets skull så skulle alla judar förintas, varenda en, precis som alla förintades i städerna Sodom och Gomorra. Vad ska vi då säga om allt detta? Jo, att Gud har gett alla en möjlighet att bli frigivna genom att tro, även om de egentligen inte sökt Gud. Men judarna som har ansträngt sig så mycket för att komma i ett rätt förhållande till Gud genom att lyda hans lagar har aldrig lyckats. Varför inte? Därför att de har försökt bli frälsta genom att följa lagen och vara goda genom egen kraft istället för att förlita sig på tron. De har snavat över den sten som Gud varnade dem för i skrifterna när han sa: "Jag har lagt en sten i vägen för judarna som många kommer att snava på, men de som tror kommer aldrig att bli besvikna." Kapitel 10. Kära bröder, det är min innerliga längtan och bön att det judiska folket ska bli frälst. Jag vet med vilken glöd de ärar Gud, men det är ett missriktat nit. För de förstår inte att Kristus har dött för att de ska stå frikända inför Gud. Istället försöker de att göra sig själva tillräckligt goda för att förtjäna Guds erkännande, genom att följa judiska lagar och seder. Men det är inte Guds väg till frälsning. De förstår inte att de genom att tro på Kristus redan har allt det som de nu försöker att få genom att lyda lagen. Han gör slut på slaveriet under lagen. För Moses sa att bara om en människa kan vara fullkomligt god och hålla ut mot frestelsen hela sitt liv och aldrig synda en enda gång, endast då kan hon bli frälst. Men den frälsning som kommer av tro innebär att du inte behöver söka i himlen för att finna Kristus och ta honom hit ner för att hjälpa dig, eller leta bland de döda för att föra Kristus tillbaka till livet. Nej, den frälsning genom tron på Kristus som vi predikar är redan i räckhåll för var och en av oss. Du behöver bara säga ett ord eller tänka en tanke, för om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre och litar på att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Det är genom denna tro som en människa blir frikänd inför Gud, och genom att bekänna sin tro i ord blir hon frälst. För skrifterna säger oss att ingen som tror på Kristus kommer någonsin att bli besviken. Judar och andra är lika i detta avseende. Då har alla samma Herre som generöst ger sina rikedomar till alla som ber honom om det. Ja, var och en som vänder sig till Herren och ber honom om det ska bli frälst. Men hur ska de kunna be honom om hjälp om de inte tror på honom? Och hur kan de tro på honom om de aldrig har hört om honom? Och hur kan de höra om honom om ingen berättar något för dem? Och hur kan någon gå och berätta det för dem om ingen sänder honom? Det är det som skrifterna menar när de säger: hur underbara är inte deras fotsteg som predikar evangeliet om frid med Gud och som för med sig hälsningar om goda ting. Med andra ord, hur välkomna är inte de som predikar Guds goda nyheter? Men inte alla som hör de goda nyheterna välkomnar dem. För profeten Jesaja sa: Herre, vem trodde mig när jag talade om det för dem? Ändå kommer tron av att lyssna till dessa goda nyheter, de goda nyheterna om Kristus. Men hur är det med judarna? Har de hört Guds ord? Ja, de har följt dem vart de än har gått. De goda nyheterna har predikats över hela jorden. Men förstod de verkligen att Gud skulle ge sin frälsning till andra om de nekade att ta emot den? Ja, för redan på Moses tid hade Gud sagt att han skulle göra sitt folk avundsjukt och försöka väcka dem genom att ge frälsningen till främmande folk som ännu inte kände honom. Och senare sa Jesaja rakt ut att människor som inte ens söker efter Gud ska upptäcka honom. Och under hela denna tid har Gud famnen öppen för sitt eget folk, men de trotsar honom och vägrar att komma. Kapitel 11. Man kan fråga sig om Gud har stött bort och övergett sitt folk judarna. Nej, inte alls. Kom ihåg att jag själv är jude, ättling till Abraham och medlem av Benjamins familj. Nej, Gud har inte övergett sitt eget folk som han utvalde från början. Kommer du ihåg vad skriften säger om detta? Profeten Elia klagade inför Gud på judarna som hade dödat profeterna och rivit ner Guds altaren. Elia påstod att han var den enda i landet som fortfarande älskade Gud, och nu försökte de döda honom också. Och kommer du ihåg vad Gud svarade? Han sa: nej, du är inte den enda som är kvar. Jag har 7000 andra som fortfarande älskar mig och som inte har böjt sig för avgudarna. Det är likadant idag. Inte alla judar har vänt sig bort från Gud. Det finns några få som blir frälsta som ett resultat av att Gud i sin godhet har valt ut dem. Och om det är på grund av Guds godhet, så är det alltså inte på grund av att de själva är tillräckligt goda. För i så fall skulle den fria gåvan inte längre vara fri. Den är inte fri när den förtjänas. Detta är alltså situationen. De flesta judar har inte fått det erkännande från Gud som de söker efter. Några har Gud utvalt, men de andras ögon är förblindade. Det är vad våra skrifter menar när de säger att Gud har låtit dem somna och tillslutit deras ögon och öron, så att de inte förstår vad vi talar om när vi berättar för dem om Kristus. Och så är det än idag. Kung David talade om just detta när han sa: låt deras njutningar lura dem att tro att allt är väl mellan dem och Gud, medan deras straff i själva verket är på väg för att krossa dem. Låt deras ögon bli skumma så att de inte kan se, och låt dem för evigt vandra nerböjda under sin tunga börda. Betyder det här att Gud för alltid har stött bort sitt judiska folk? Naturligtvis inte. Hans syfte var att erbjuda frälsning till andra folk. Då skulle judarna bli avundsjuka och själva börja söka frälsningen hos Gud. Om nu hela världen blev rik som ett resultat av att judarna förbisåg Guds erbjudande om frälsning, hur mycket större välsignelse ska då inte världen få när också judarna kommer till Kristus? Som ni vet så har Gud valt mig som en speciell budbärare till er som inte är judar. Jag lägger stor vikt vid mitt uppdrag och påminner judarna om det så ofta jag kan. Jag hoppas nämligen att jag ska kunna få dem att längta efter det som ni redan har tagit emot och på så sätt rädda några av dem. Vad underbart det kommer att bli när de upptäcker Kristus. När de kastade bort Guds erbjudande om frälsning betydde det att han fick vända sig till resten av världen med sitt erbjudande. När judar nu kommer till Kristus är det som om de kom från döden tillbaka till livet. Och eftersom Abraham och profeterna är Guds folk så blir också deras barn det. För om trädets rötter är heliga så blir också grenarna det. Men några av grenarna på Abrahams träd, alltså några av judarna, har brutits av. Ni som inte är judar är som grenar från ett vilt olivträd, inympade i den äkta stammen. Därför får nu också ni den välsignelse som Gud lovade Abraham och hans barn, och ni får också del av den rika näringen i Guds eget olivträd. Men ni måste vara på er vakt, så att ni inte börjar skryta med att ni placerats där istället för de grenar som bröts av. Kom ihåg att ni bara är inympade grenar, och att det inte är ni som bär upp roten, utan roten som bär upp er. Men kanske ni säger, de där grenarna bröts av för att lämna plats åt oss, så vi måste vara ganska bra i alla fall. Var försiktiga. Kom ihåg att grenarna bröts av därför att de inte trodde på Kristus, och att ni är där bara därför att ni tror. Var inte stolta, var ödmjuka, tacksamma och försiktiga. För om Gud inte visade överseende med de grenar han först satte dit, så kommer han inte att skona er heller. Lägg märke till att Gud är både mild och sträng. Han är hård mot dem som är olydiga, men god mot dem som fortsätter att älska honom och tro på honom. Om ni inte älskar honom så kommer ni också att skäras av. Om judarna å andra sidan lämnar sin otro så kommer Gud att ympa in dem på nytt i trädet. Han har makt att göra det. För om Gud ville ta emot er, grenar från ett vilt olivträd, och mot naturens ordning ympa in er på sitt eget odlade träd, hur mycket lättare ska det då inte vara för honom att ympa in de äkta grenarna igen? Jag vill att ni ska känna till sanningen från Gud, kära bröder, så att ni inte blir högfärdiga och börjar skryta. Ja, det är sant att några judar har vänt sig emot sanningen, och det kommer att fortsätta att vara så tills alla som inte är judar har fått möjlighet att komma till Kristus. Först då kommer hela Israel att bli frälst. Kommer ni ihåg vad profeterna sa om det? Det ska komma en befriare från Sion, och han ska ta bort all ogudaktighet hos judarna. Då ska jag ta bort deras synder, precis som jag har lovat. Nu är många judar fiender till budskapet om frälsning. De hatar det. Men detta har varit en fördel för er, för det har fört med sig i att Gud har gett sina gåvor också till er som inte är judar. Ändå älskar Gud fortfarande judarna på grund av sina löften till Abraham, Isak och Jakob. För Guds gåvor och hans kallelse kan aldrig tas tillbaka. Han tar aldrig tillbaka sina löften. Förut var det ni som var olydiga mot Gud. När judarna inte ville ta emot Guds gåvor så var han god mot er istället. Nu är det judarna som är olydiga, men en dag kommer de också att dela Guds godhet med er. För Gud överlämnade alla åt synden, så att han kan visa lika stor godhet mot alla. Vilken underbar Gud vi har. Hur stor är inte hans visdom och kunskap och rikedom? Det är helt omöjligt för oss att förstå hans beslut och planer. För vem av oss kan känna till Herrens tankar? Vem vet tillräckligt för att kunna ge honom råd? Och vem kan någonsin offra tillräckligt mycket till Herren för att få honom att handla? Allt utan undantag kommer från Gud. Allt finns till på grund av hans makt, och allt är till för att ära Gud. Äran tillhör honom i evighet. Kapitel 12. Och nu ber jag er, kära bröder, att ni på grund av Guds godhet gläder honom genom att ge er själva som ett levande och heligt offer till honom. Följ inte världens beteenden och vanor, utan var nya och annorlunda människor med det nya livets friskhet i allt ni gör och tänker. Då förstår ni att välja det som är gott och som tillfredsställer Gud. Som Guds budbärare vill jag förmana er. Var ärliga i er bedömning av er själva. Mät ert värde med måttet av den tro som Gud har gett er. På samma sätt som en kropp är beroende av att alla dess delar fungerar, så är också vår gemenskap i Kristus beroende av att var och en av oss fungerar. Vi är alla delar i Kristi kropp, och var och en av oss med våra olika uppgifter att sköta behövs för att göra den fullständig. Vi tillhör därför varandra, och var och en behöver de andra. Gud har gett var och en av oss förmågan att göra vissa saker bra. Om Gud därför har gett dig gåvan att profetera, profetera då så ofta du kan det och så ofta som din tro är stark nog att ta emot ett budskap från Gud. Om din gåva är att tjäna andra, tjäna dem väl. Om du undervisar, gör det bra. Om du är den som förmanar, se till att du är uppmuntrande och till hjälp. Om Gud har gett dig pengar, var generös med att hjälpa andra med dem. Om Gud har gett dig ledarförmåga, ta då det ansvaret på allvar. Den som tröstar andra ska göra det med kristen glädje. Låtsas inte bara att ni älskar andra, utan älskar dem verkligen. Hata det som är orätt. Stå på det goda sida. Älska varandra som syskon. Låt det inte finnas någon gräns för den uppskattning och respekt ni visar varandra. Var aldrig lata i ert arbete, utan tjäna Herren med inspiration och glädje. Gläd er åt allt det som Gud har i beredskap åt er. Visa tålamod i svårigheter och be alltid. När Guds barn behöver något, så ska ni hjälpa dem. Och gör det till en vana att bjuda hem gäster på mat. Och ge dem också logi för natten om de behöver det. Om någon behandlar er orättvist för att ni är kristna, så döm honom inte, utan be att Gud ska välsigna honom. När andra är lyckliga, var lyckliga med dem. Om de är ledsna, dela deras sorg. Samarbeta med glädje. Försök inte vara främst. Försök inte ställa er in hos betydelsefulla människor, utan uppskatta vanliga människors sällskap. Och tro inte att ni vet allt. Betala aldrig ont med ont. Handla alltid så att alla kan se att ni är alltigenom ärliga. Gräla inte med någon. Gör allt vad ni kan för att kunna leva i fred med andra människor. Kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud, för han har sagt att det är hans sak att göra det. Ta inte lagen i egna händer. Ge din fiende mat om han är hungrig. Om han är törstig, så ge honom något att dricka. Och ni kommer att samla glödande kol på hans huvud. Med andra ord, han kommer att skämmas över vad han har gjort mot er. Låt inte det onda ta överhanden, utan besegra det genom att göra gott. Kapitel 13. Lyd myndigheterna och rätta dig efter de lagar och förordningar som de har beslutat om. Gud vill att vi ska lyda dem som är satta över oss. De har fått sin makt av Gud. Den som vägrar att lyda landets lagar nekar därför att lyda Gud och kommer också att bli straffad. Domstolarna är ju inte ett hot mot den som handlar rätt. Den som gör orätt däremot kommer alltid att känna sig bevakad. Om du nu vill slippa att gå omkring och vara orolig för dem, måste du lyda lagarna och du kommer att klara dig fint. Domstolarna är tillsatta av Gud för att hjälpa dig, men om du gör något orätt, måste du naturligtvis vara rädd för att de kommer att straffa dig. Det är just så Gud vill ha det. Lyd lagarna av två skäl. Dels för att inte bli straffad, dels för att lagen är till för att följas. Betala också skatt av samma skäl. Tjänstemännen i förvaltningen måste nämligen betalas, så att de kan fortsätta att göra Guds verk och tjäna er. Betala var och en vad han bör ha. Betala era skatter och tullavgifter med glädje. Lyd de som är över er och visa respekt mot dem som du bör respektera. Gör er kvitt alla era skulder, utom skyldigheten att älska varandra. För om du älskar andra, lyder du alla Guds lagar och följer alla Guds krav. Om du älskar din granne lika mycket som du älskar dig själv, kommer du inte att vilja skada eller lura honom eller döda honom eller stjäla från honom. Och du kommer inte heller att leva i otrohet med hans fru eller vara avundsjuk på det han äger eller göra något annat som de 10 budorden säger är orätt. Alla 10 kan sammanfattas i detta enda: att älska sin medmänniska som sig själv. Kärleken gör inget orätt mot någon. Det är därför den helt tillfredsställer Guds krav. Det är den enda lag du behöver. Ett annat skäl för att leva riktigt är att du vet att tiden håller på att gå mot sitt slut. Vakna upp, för dagen då Herren kommer tillbaka är närmare nu än när vi först började tro. Natten har varit lång och dagen för hans återkomst är snart inne. Sluta därför med allt det onda som mörkret hjälper dig att dölja. Gör bara det som är gott och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt dig och du kan handla frimodigt. Vi vill leva ett anständigt liv utan vilda fester, fylleri, sexuell omoral, gräl och avundsjuka. Lev som Jesus Kristus skulle göra i din situation och försök låta bli att tänka för mycket på dig själv och dina egna behov. Kapitel 14. Acceptera var och en som vill dela er gemenskap, även om någons tro är svag. Kritisera inte andra uppfattningar om era egna, om vad som är rätt eller orätt. Gräla till exempel inte om hur man ska göra med kött som offrats åt avgudar, om det är rätt att äta det eller inte. Ni kanske inte tycker att det är något fel att äta det, men andras tro kan vara svagare. De tycker att det är fel, avstår från kött överhuvudtaget och äter hellre grönsaker. Den som tycker att det är riktigt att äta kött från djur som offrats får inte se ner på dem som inte gör det. Och om du föredrar grönsaker ska du inte söka efter fel hos dem som inte tycker som du. För Gud har tagit emot dem som sina barn. De är Guds tjänare, inte dina. De är ansvariga inför honom, inte inför dig. Låt honom tala om de har rätt eller fel. Han kan hjälpa dem att göra vad som är rätt. Några tycker att de kristna borde fira de judiska helgerna som speciella dagar då man ska be till Gud. Men andra menar att det är felaktigt och dumt att göra sig allt detta besvär. För alla dagar tillhör Gud. När det gäller sådana frågor måste var och en få bestämma själv. Om ni har särskilda dagar för att be till Herren så vill ni ära honom och ni gör en god sak. Likadant gör den människa som äter kött som offrats åt avgudar. Hon är tacksam till Herren för det och hon gör det rätta. Och den som inte rör sådant kött är också angelägen att göra Gud till vilje så är tacksam. Vi är inte våra egna herrar så att vi lever och dör som vi själva vill. Vare sig vi lever eller dör så följer vi Herren och tillhör honom. Kristus dog och uppstod till livet just för att vara vår Herre, både när vi lever och när vi dör. Du har ingen rättighet att kritisera din bror eller se ner på honom. Kom ihåg att var och en av oss ska stå inför Guds domstol, för det är skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, ska varje knä böjas för mig och varje tunga prisa Gud. Ja, var och en av oss ska svara för sig själv inför Gud. Kritisera därför inte varandra längre. Försök istället att leva på ett sådant sätt att du aldrig blir orsak till att en medkristen får problem med att se dig göra saker som han tycker är orätta. Själv är jag övertygad om att vi inte måste avstå från viss slags mat och jag anser att Herren Jesus också menade det. Men om någon är osäker så ska han avstå från det som han anser är orätt. Och om din bror är oroad över vad du äter så handlar du inte i kärlek om du fortsätter att äta det. Låt inte det som du äter bli till skada för någon som Kristus har dött för. Gör inte något som kommer att orsaka kritik mot dig själv även om du vet att du har rätt. För när allt kommer omkring så är inte det viktiga för oss kristna vad vi äter eller dricker utan att vi inspirerar varandra till godhet, frid och glädje i den helige ande. Om du låter Kristus vara herre i dessa frågor så gör du Guds vilja och gläder dina vänner. Sträva efter harmoni i församlingen på detta sätt och bygg upp varandra. Riv inte ner Guds verk för en köttbits skull. Kom ihåg att det inte är något fel på maten. Men det är fel att äta något som en annan får problem med. Det riktiga är då att sluta upp att äta kött eller dricka vin eller vad det nu är som orsakar svårigheter i tron för någon. Du bör veta att det inte är något fel i vad du gör. Inte ens i Guds ögon, men håll det för dig själv. Skylta inte med din tro framför andra som kan bli stötta av det. I den här situationen är den människa lycklig som gör det hon vet är riktigt. Hon syndar inte, men den som inser att det han helst vill göra egentligen är fel måste se upp. Allt som man gör utan övertygelse om att det är rätt, det är synd. Kapitel 15. Även om vi har ett rent samvete inför Herren i det vi gör, så kan vi inte bara tänka på oss själva. Vi måste ta hänsyn till andras tvivel och osäkerhet. Låt oss göra det som är bäst för våra medmänniskor, så att de byggs upp i sin tro på Gud. Kristus tänkte inte på sig själv. Skriften säger, han kom för att lida och möta förakt från de som var emot Herren. Dessa ord som skrevs ner för länge sedan står där för att ge oss tålamod och uppmuntran, så att vi med förväntan kan fortsätta att se fram emot att Gud uppfyller alla sina löften. Min önskan är att Gud, som ger tålamod, fasthet och uppmuntran, ska hjälpa er att leva i fullständig harmoni med varandra, med Jesus Kristus som ert föredöme. Då kan vi allesammans i enighet lovprisa Herren och ge äran åt Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Ta hand om varandra på samma sätt som Kristus har tagit sig an oss. Då blir Gud ärad. Kom ihåg att Jesus Kristus kom för att visa att Gud håller sina löften och för att hjälpa judarna. Och kom ihåg att han också kom för att alla andra ska bli frälsta och ära Gud för hans barmhärtighet mot dem. Det var det som psalmisten menade när han skrev: "Jag ska lovprisa dig bland andra folk och lovsjunga ditt namn." Och på ett annat ställe säger han: "Gläd er alla, ni främmande folk, tillsammans med hans folk, judarna." Eller: "Prisa Herren, ni främmande folk, ja, prisa honom alla folk." Och profeten Jesaja sa: "Det ska komma en tronföljare från Isais familj, och han ska bli kung över de främmande folken. De kommer att sätta sitt hopp till honom och ingen annan. Därför ber jag för er alla som inte är judar, att Gud som ger er hopp ska bevara er fyllda av glädje och frid i er tro på honom genom den heliga andes kraft som verkar i er. Jag vet att ni är visa och goda, mina bröder, och att ni känner till dessa saker så bra att ni kan undervisa andra om dem. Men trots detta har jag velat understryka några av dessa punkter. Jag vågar ge er denna påminnelse eftersom jag genom Guds nåd är utsänd av Jesus Kristus särskilt till er som inte är judar, för att också ni ska få del av de goda nyheterna och bli ett offer som frambärs till glädje för Gud. Ni har ju blivit rena och välbehagliga för honom genom den helige ande. Jag kan med glädje se tillbaka på allt det som Kristus Jesus har gjort genom mig. Något annat har jag ju inte att peka på. Det är han som har använt mig till att vinna er alla som inte är judar för Gud. Jag har vunnit er genom tecken och under och genom den helige andes kraft. På detta sätt har jag predikat om Kristus och om det glada budskapet hela vägen från Jerusalem ända till Illyrien. Hela tiden har min målsättning varit att dra vidare och predika där man aldrig har hört Kristi namn, istället för att besöka platser där en församling redan bildats av någon annan. Jag har följt den plan som det talas om i skriften, där Jesaja säger att de som aldrig har hört Kristi namn förut ska se och förstå. Det är faktiskt därför som det har dröjt så länge med mitt besök hos er. Men nu är jag äntligen färdig med mitt arbete här, och jag är klar att komma efter många år av väntan. Jag planerar nämligen att resa till Spanien. På vägen dit ska jag stanna till i Rom, och när vi har haft det gott tillsammans en tid kan ni skicka mig vidare på min resa. Men innan jag kommer måste jag resa till Jerusalem med gåvan till de kristna där. De kristna i Makedonien och Akaja har gjort en insamling för de troende i Jerusalem som nu har det svårt. De var glada att få göra detta, för de känner att de har en stor tacksamhetsskuld till de kristna i Jerusalem. Det var ju från dem de fick höra nyheten om Kristus. Och eftersom de mottog en sådan underbar andlig gåva från dem, så känner de att det minsta de kan göra i gengäld är att ge dem lite materiell hjälp. Så snart jag lämnat från mig pengarna och fullgjort min uppgift kommer jag att besöka er på min resa till Spanien. Och jag är säker på att när jag kommer så gör jag det med stor välsignelse från Herren till er. Vill ni be för mig? För Herrens Jesu Kristi skull och på grund av den kärlek till mig som den helige ande har gett er, ber jag er att kämpa i bön till Gud för mig. Be att jag blir beskyddad från de i Judén som inte är kristna och att pengarna till de troende i Jerusalem blir väl mottagna. Då kan jag, om Gud så vill, komma till er med ett glatt hjärta och vi kan uppmuntra varandra. Fridens Gud är med er alla. Amen. Kapitel 16. Febe, en kristen syster från staden Kenkrea, kommer snart att hälsa på er. Hon har arbetat troget i församlingen. Ta emot henne som er syster i Herren och hälsa henne välkommen. Hjälp henne på alla sätt ni kan, för hon har varit ett stöd för många som varit i svårigheter, bland dem också mig. Hälsa Priska och Aquila. De har varit mina medarbetare när det gäller Jesu Kristi verk. Faktum är att de har riskerat livet för min skull, och jag är inte den enda som är tacksam till dem. Alla icke-judiska församlingarna är det. Var snälla och hälsa också alla de som möts till gudstjänster i deras hem. Hälsa min gode vän Epainetos. Han var den första i Asien som blev en kristen. Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för att hjälpa oss. Likaså Andronikos och Junia, båda av judisk härkomst, som satt i fängelse tillsammans med mig. De har stort anseende bland apostlarna och blev kristna före mig. Hälsa dem varmt. Hälsa Ampliatus, som jag har så mycket gemensamt med i tron, och Urbanus, vår medarbetare, och den älskade Stachys. Hälsa också Apelles, som har gått igenom mycket för Kristus. Hälsa också de som arbetar i Aristobulus hus. Hälsa Herodion, min landsman. Hälsa de kristna slavarna i Narkissos hus. Hälsa Tryfaina och Tryfosa, Herrens arbetare och Persis, som har arbetat så hårt för Herren. Hälsa från mig till Rufus, som Herren har utvalt, och också till hans goda mor som har varit som en mor för mig. Hälsa också Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de andra bröderna som de är tillsammans med. Hälsa Philologos, Julia, Nereus och hans syster Olympas och alla de kristna som de är tillsammans med. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla församlingar här skickar hälsningar till er. Och nu är det bara en sak till att säga innan jag avslutar det här brevet. Håll er borta från de som orsakar splittring och oroar människors tro. Sådana som lär saker om Kristus som inte stämmer med det som ni har lärt er. Sådana lärare arbetar inte för Herren Jesus, utan bara för att tjäna på det själva. De är goda talare och godtrogna människor luras ofta av dem. Men alla vet att ni är trofasta och sanna. Det gör mig glad. Jag vill att ni alltid ska ha klart för er vad som är rätt och inte ha något att göra med det som är orätt. Fridens Gud kommer snart att besegra Satan fullständigt. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Min medarbetare Timotheus och mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros sänder sina välgångsönskningar. Jag, Tertius, som skriver det här brevet åt Paulus, sänder också mina hälsningar som en kristen broder. Gaius säger att vi måste hälsa till er från honom. Jag är hans gäst och församlingen träffas här i hans hem. Erastus, statskamrén, skickar också sina hälsningar och likadant gör Quartus, en kristen broder. Herrens, Jesu Kristi nåd, vara med er alla. Jag överlämnar er åt Gud som kan göra er starka och fasta i Herren, precis som jag har undervisat er om. Ni som inte är av judisk härkomst har fått del av Guds frälsningsplan som har hållits hemlig från tidens början. Men i enlighet med vad profeten har sagt, och efter Guds befallning predikas nu detta budskap överallt för att människor världen runt ska komma till tro på Kristus och lyda honom. Gud, som ensam är vis, tillhör äran genom Jesus Kristus, vår Herre, i evighet. Amen. Hälsningar, Paulus.